Spår 7. Kompott. När en ny talbok släpps på Gotland så brukar vi få ett litet smakprov här i taltidningen. Och så även denna gång. För nu har en bok som heter Dansminnen Gotland släpps. Det är Mona Wahlgren och Roland Olsson som har gjort ett digert arbete och intervjuat jättemånga gotländska dansare och även musiker som under många årtionden har fyllt dansbanorna på Gotland. Många härliga och roliga dansminnen finns att läsa om i den här boken. Och som grädde på moset så vill jag bjuda in er som kan och vill till Västerheide bygdegård fredag den 21 november. För då kommer vi hålla ett litet talbokssläpp där i anslutning till PRO-dansen som sker. Så klockan 12.30 fredagen den 21 november i Västerheide bygdegård så har vi ett litet festligare talbokssläpp tillsammans med författarna Roland Olsson och Mona Wahlgren, då vi presenterar den nya talboken. Och sen klockan 13-16 då arrangerar PRO dans till Claes Hermans orkester där i Västerheide bygdegård. Alla som vill är välkomna och talboksläppet mellan 12.30 och 13 är gratis. Men nu ska vi föra lite smakprov här då ifrån talboken Dansminnen Gotland. Anita Gulvi och Inga Maria. Självklart att vi gick på dans varje lördag kväll. Hur ofta gick ni på dans? Varje lördag. Svaret kommer rappt och samstämmigt från de tre damer som samlats för att svara på frågor och berätta om sina dansminnen. De tre är Gulvi Wennerblom, Inga Maria Olsson och Anita Mattsson. Alla med sina barn och ungdomsupplevelser på den gotländska landsbygden. Lördagskvällen var vikt för dansen. Något annat alternativ fanns inte. Ibland var det dans på en onsdag också och då blev det en danskväll till den veckan. Vi tänker oss att det är lördag, tidigt 60-tal. Hur dags började förberedelserna för dansen? Tidigt på eftermiddagen enades damerna om, kanske redan vid 14-tiden. I förberedelserna ingick att lyssna till veckans avsnitt av 10 i topp, Sveriges Radios första topplista för musik. Detta program sändes under perioden 1961-1974. Den allra första programledaren var Lill Lindfors, som vid det här laget var en 21-åring som hade synts i några revy- och musiksammanhang och precis gjort sin första skivinspelning. Genom 10 i topp fick man reda på vilka nya låtar som röstats fram. Frisyr, smink och kläder. Men viktigare än radioprogrammet var nog frisyren, sminkningen och kläderna. Högklackat och nylonstrumpor var det som gällde, även om det var 20 minusgrader, säger Anita Mattsson. Förberedelserna gjordes oftast i mindre gäng och redan på det stadiet infann sig en känsla som kunde kallas euforisk eller i alla fall spännande inför vad som väntade. För de unga flickorna, tonåringar i början av danskarriären, gällde det också att försöka skaffa skjutsning till dansstället. Det fanns ungkarlar, icke-dansanta, som brukade köra till danser och gärna tog med sig några tjejer i bilen. Passagerarna bidrog oftast med en slant till bensinen. Lifta gick alltid bra, säger Anita. På nästa sida finns ett färgfoto med bildtexten Anita Mattsson, Gulvi Wennerblom och Inga Maria Olsson har sammanstrålat för att minnas tiden då en lördagkväll utan dans var otänkbar. På bilden sitter de i en grå soffa på en uteplats. Anita Mattsson bär en jeansskjorta med ljusblå t-shirt under och en ljus jeanskjol. Hon har kortklippt gråmelerat hår och ljusrosa läppstift. Gulvi Wennerblom har kortklippt blont lockigt hår. Hon bär mörkbruna runda glasögonbågar och har en stickad beige tröja på sig med en svart tunnare tröja under och svarta byxor eller kjol. Hon bär en silver länk runt armen och en silverring. Inga Maria Olsson har en kort ljusgrå parsfrisyr, bruna glasögonbågar i plast och ljusa tunna silverörhängen med lite längd och ett ljust silverhalsband. Hon bär en mörkblå blus med en svart och grå mönstrad tröja under. Killspaning. Det första tjejerna gjorde när de vid 20-tiden klev in på dansstället var att spana. Det de hoppades få se var att killarna från stan hade kommit. Det var vanligt att sällskap från Visby av båda könen tog sig ut till danserna i bygdegårdarna. Oftast var det ganska jämn fördelning mellan könen i danssalen, vill Anita, Gulvi och Inga Maria minnas. Men alla killar dansade inte, utan stod mest vid kaminen och värmde sig. På den tid vi pratar om här var det fortfarande givet att killarna bjöd upp hela tiden. Tjejerna hade en enda chans och det var det som kallades damernas. Då tog tjejerna sin chans och bjöd upp och efter den dansen var det direkt dags för sistan och då steg spänningen ytterligare ett snäpp. Det kunde bli tungt för den flicka som inte blev uppbjuden. En del grät. Från annat håll har förmedlats en bild som direkt säger hur eländigt det var. En flicka som stod ensam med ett tiotal andras handväskor i handen medan väskornas ägare dansade sistan. Sov i frisersalongen. I bästa fall hade man under dansen försökt att fixa en skjuts till hemfärden. Om inte kunde det bli problematiskt. Gulvi Wennerblom berättar om den gången hon och en kamrat inte hittat någon att åka med när dansen var slut. Historien förtäller inte precis vilket ställe dansen hade ägt rum denna gång, men faktum var att det var närmare att gå till Hemse än att gå hem. Eftersom tjejerna vid det här tillfället jobbade på Redners damfrisering hade de nyckel dit och bestämde sig för att ta sin tillflykt dit och försöka sova en stund. Sagt och gjort, de tog plats i varsin schamponeringsstol. För att de inte skulle sova för länge och bli ertappade beställdes telefonväckning. Det här var på den tiden då man kunde begära sådan via den fasta telefonen. Men det var en service som kostade och den kostnaden hamnade på frisörfirmans telefonräkning. Det var mycket snack om detta på jobbet senare. Vem kunde det väl vara som hade beställt telefonväckning? Det var ett par som visste, men de sa inget. På sidan finns ett svartvitt foto med texten Lill Lindfors var programledare för radions 10 i topp. Det sändes på lördags eftermiddagarna då danstjejerna börjat uppladdningen inför kvällens dans. På det svartvita fotot står Lill Lindfors framför ett podium med två mikrofoner. Hon bär en mörk skjorta eller klänning med krage och har kortklippt mörkt vågigt hår. Fick skjuts med MC-polis. Anita berättar om den gången då hon blev ensam kvar efter en dans i Västergarn. Hon skulle till Visby och satte sig på en mjölkpall och funderade. Då kom en motorcykelpolis förbi. Han stannade och undrade hur det stod till och vart hon hade tänkt sig. När han fick klart för sig hur det låg till erbjöd han Anita att sitta upp på polismotorcykeln och på så vis kom hon till stan där hon hade ett jobb att sköta. Inga Maria har varit med om att gå från Garda till Busch en sen natt. Även om dansen var slut klockan 01 hände det att flickorna inte kom hem förrän vid 4-tiden på morgonen. Mellanlandning i Alva. På en gård i Alva var det många som mellanlandade på hemväg. Där stod dörrarna öppna och där välkomnades alla som fick ta för sig av någon form av nattmat. Mormor på stället brukade komma ner, inte för att klaga utan för att få veta lite om hur kvällen hade varit. Här kunde man sammanfatta danskvällen och till och med sova över. Sammanfattning. En danskväll kunde börja klockan 14 på lördagen och sluta klockan 04 på söndagen. Är det någon som minns första gången på dans? För min del var det på Logen i Eka, berättar Gulvi Wennerblom. Jag skulle konfirmera mig och fick inte gå på dans. Men jag fick 10 kronor av mamma som jag skulle ge till en kamrat som redan hade konfirmerat sig. Men jag struntade i allt och 5 kronor gick till inträdet i Eka och resten köpte jag Philip Morris cigaretter för. Men att det gick till så fick mamma aldrig veta. Inga Maria minns den gången som gammeldansarna från Levide var inbjudna till kollegorna i Ekeby. När vi kom dit med bussen och klev in i bygdegården var det redan fullt så vi fick nästan inte plats. Men det sattes upp fler bord och det bullades upp. Vi tyckte det var konstigt att det var så många olika sorters kaffebröd men förstod sen hur det kom sig. Det måste ha varit så att de egna medlemmarna i Ekeby gått man ur huset för att Levideborna skulle komma och hälsa på. Och för att få ihop det blev de tvungna att be folk att åka hem och hämta vad de kunde bidra med från sina frysar. Anita Mattsson minns en gång på Ekbacken i Garda då det plötsligt brakade loss med blixt, åska och regn. Alla som var där tog plats under tak i de stånd som fanns och ingen gick hem. Plötsligt när vi stod där i trängseln kom en man fram och drog sin rock över huvudet på mig som skydd för regnet. Den bilden har etsat sig fast i minnet och jag undrade varför han tyckte att just jag skulle ha ett speciellt regnskydd. Dags att avsluta. Vad var det som var grejen med dansen? Att träffa folk, det var en naturlig mötesplats och det var roligt. Tror ni att den här tiden kan komma tillbaka? Never. Aldrig. Smaklösa. Smaklösa har provat på mycket, till och med att vara dansband. Smaklösa är bandet som har hittat på mycket och många olika saker under sina 50 år i oväsendets tjänst. Orden inom citationstecknen har Smaklösa använt själva, bland annat i sitt senaste stora påhitt att ge ut en bok om sig själva och sina öden och äventyr. Otaliga spelningar har bandet stått för, där en jättepublik har varit stilla och lyssnade, kanske på sin höjd sjungit med i alla trallar som med tiden blivit allmängods. Frågan är, finns det någon anledning att ta med Smaklösa i en bok som handlar om dansminnen på Gotland? Svaret är, ja visst. Smaklösa har faktiskt vid flera tillfällen varit ett dansband. Följande är deras egen, Pelle Sundbergs, berättelse. Stångaspelen 1984. Sommaren 1984 spelade vi för första gången på dansen på Stångaspelen. När dansbandet Imagine hade paus fick vi inta scenen i en halvtimme och spela på deras instrument. Publiken bestod av fulla parkspelare som omedelbart förstod vår musik. Vilt skrikande trängdes de framför scenen och försökte få tag i oss, nypa oss i benen och rycka i mikrofonsladdarna. Framför scenen stod två ordningsvakter och försökte hålla ordning. Det gick så där. Publiken tog sig lätt in mellan vakterna och scenen. Vakterna skrek åt oss att vi skulle säga till publiken att lugna ner sig, annars skulle de stoppa spelningen. Nu stoppade spelningen så att säga av sig självt när vår halvtimme var slut och vi lämnade över till Imagine. Detta var en av många minnesvärda spelningar på Stångaspelen. Dansband och pausunderhållare. Björn Brissund, han som tänkte göra en amfiteater, fast en del sa amfibieteater, på Galgberget, var på något sätt ingift i familjen som ägde Heidelogen, Löves i Heide. Logen var nedlagd sedan rätt många år. Björn kom på idén att engagera oss som dansbandet Pelle Sundbas på logen. Vi repade in några dansbandstandards och engagerade en skicklig saxofonist för att få sväng. Vi lånade dansbandskläder och fick coachning av Freddy från Imagine. Det gick rätt bra. Mycket roligt att se folk dansa till vår musik. I pauserna bytte vi om till vanliga kläder och var smaklösa. Det knepiga var att vi inte hade tänkt på att på det sättet fick vi själva ingen paus på hela kvällen. Men kul var det ändå. Rone. Dansbandsspelningar har vi sedan gjort två gånger till i Rone. Första gången succé, andra gången sådär. Det sägs att en reporter från Gotlands Tidningar med anknytning till Rone hade planerat att komma dit och göra ett inträngande reportage om oss. Men tyvärr kom en viktigare nyhet emellan. Det vill säga, kanske något glas för mycket så att reportern somnade. Till en av spelningarna i Rone lånade vi Länsteaterns folkvagnspickup med ett litet flak. På flaket ställde vi instrumenten. Jakens cymbaler puttades ner vid sidan mot ena sidolämmen. Vid ankomsten till Rone saknades cymbalerna. Jaken fick följa med en av arrangörerna hem och låna dennes sons cymbaler. Dagen efter gick Jaken till polisen för att förlustanmäla cymbalerna. Jo, de låg vid Malmrosrondellen, sa polisen i receptionen. Vi förstod att det var era. Follingbohus. Till vår dansbandsspelning på Follingbohus skaffade vi likadana utstyrslar i form av blå skjortor och röda halsdukar och polisonger av ull. Det blev inte riktigt som vi tänkt oss. Vi såg mera ut som ett folkmusikkapell från någonstans långt innanför forna järnridån än som snajdiga dansbandslirare. Mer som The Rolling Bogdans än som Pelle Sundbas. Det blev inte bättre av att vi hade lånat in en saxofonist som bara kunde spela i en tonart som våra gitarrister inte hade hört talas om. På sidorna 221 och 222, just innan boken om Smaklösa tar slut, har man på två sidor radat upp milstolpar i sitt långa liv och leverne. Det blir cirka 40 stolpar. Inte på någon av dessa står det något om verksamhet i dansbandssvängen. På sidan finns ett foto taget av en annons i Gotlands Tidningar. I den står det, i afton dans, på logen i Heide. Fredag 22 juli mellan klockan 21 och 01. Smaklösa, Pelle Sundbas dansband plus stor scenshow. 10 kronor billigare med GT-kortet. På sidorna av annonsen så står det, om du försöker betala med torsk så får du betala dubbelt. Och på andra sidan står det: innan du kommer, tanka, byt olja, tvätta bilen, MC:n och traktorn hos OK Gotland. Ovanför rubriken smaklösa är också den tecknade bild som hör till smaklösas logotyp. En ko med solrosögon som spelar gitarr. På sidan finns också en ljusrosa grafisk bild som föreställer en man och kvinna som dansar pardans. Lekarve Änge. Ilse minns basarerna i Lekarve Änge i Rone. På Rone sockens hemsida finns ett A till Ö-register. Under bokstaven L kan man läsa följande: Lekarve, före detta Änge som numera används som betesmark, cirka 700 meter sydväst om fyrvägskorsningen vid Ålarve. Vid Lekarve hade man från början av 1900-talet fram till 1960-talet basarer med dansbana. Den upplysningen är intressant och bra, men man vill gärna veta lite mer. Finns det någon som kan berätta om hur det var på den här dansplatsen? Jo, man kan fråga Ilse Enblom, född 1929. Hon var väl sisådär 16 år när hon för första gången besökte en basar i Änget. Då är vi i mitten av 1940-talet. Det var hemskt trevligt där, minns hon. Det växte björkar runt om festplatsen. Ibland hade Röda Korset tillställningar där och ibland var det basar med dans. Det brukade komma mycket folk och det var roligt att vara med. Tjejerna behövde inte betala något, berättar Ilse Enblom. Det var alltid kavaljererna som betalade genom att köpa dansbiljetter. Det var inte vanligt på den tiden att flickor och damer hade egna pengar att röra sig med. Hynslyktar i träden. Oftast på den gamla tiden var det en ensam dragspelare som stod för musiken och det som dansades var vals, foxtrott och hambo. Var det innan området var elektrifierat samlade man ihop hynslyktar som hade fotogen i tanken som hängdes upp i träden. Till dansen cyklade man och detta färdsätt gällde även när man exempelvis skulle till Malmgard i Stånga på vinterns danser. Även om det var mitt i vintern så cyklade vi dit på dans. Det var 1,5 mil, berättar Ilse. Och efter dansen var det förstås lika långt hem. Ibland var det också dans på hantverksgården i Hemse. Det hände också att det dansades i salen på Gula Hönan i Rone, en sal som för övrigt sedan länge är riven. Klassiker från Närrevin. I Rone talar man om basaränget som Lekare Änge. Troligen är det samma som det Lekare Änge som förekommer i en mycket känd och gillad monolog som var med i Närrevin 1973. Revin hette Hej gamle Valu. I monologen berättar Albrecht, spelad av Arne Olsson, hur han hade fått ihop det med halvans Britta. Men när deras första sommar tillsammans var slut flyttade hon till Stockholm för att studera. Det där med brevskrivning var Albrecht inte så bra på, så de två hade inte så stor kontakt under vintern. Men de hade redan bestämt att till midsommaren påföljande år skulle de träffas på dansen i Lekare Änge. Då visade sig att halvans Britta hade med sig en festman från Stockholm. Då tänkte Albrecht i sin stora bedrövelse att han skulle sätta punkt för det jordiska och gick till stranden och sköt ut båten från land med den bestämda föresatsen att han skulle dränka sig. Innan han skred till verket satt han i båten och begrundade sin tillvaro och kom fram till att han skulle göra ett sista försök att pilka torsk. Han kastade ut och fick en sjuhelsikes staurartorsk. Bortblåsta var tankarna på den plan han hade haft och nu dök istället visionen upp om vilken högtid det skulle bli att få berätta om den här fiskebragden för grannpojkarna. Så han rodde i land och inte förrän han hade kommit en bit upp på landbacken slog det honom. Jag glömde ju att dränka mig. Monologens slutkläm. Roland Olsson läser.
Sen har jag tänkt många gånger att tänk vad mycket roligt jag aldrig hade fått varit med om jag inte hade fått upp den där tosken.
Fotnot. Telefonintervjun med Ilse Enblom gjordes i maj månad. 95 år gammal avled Ilse den 5 juli 2024. På sidan finns ett färgfoto med texten: lyktor av den typ som ses på bilden har på Gotland gått under namnet hynslyktar. Bilden visar en klassisk lykta med en liten tank under för fotogen. Lyktan står på en väg med mörka moln på himlen och lite skymningsljus vid horisonten. Vi hörde tre avsnitt ur talboken Dansminnen Gotland, skriven av Mona Wahlgren och Roland Olsson. Och den här talboken finns nu tillgänglig på ett bibliotek nära dig och på Legimus.